Guds frid. Mötte en hälsning häromdagen som poängterade just fridshälsningen. Det vi gjorde väldigt mycket för. Det som kom ifrån shalom. Alltså önska varandra frid i livets alla stycken. Och om vi förstod den hälsningen så skulle vi nå återerövra frid. Så vi kanske skulle behöva hjälpas åt med det igen. Tack för förmånen att få komma tillbaka och tala Guds ord. Får jag ge er en liten uppmuntran först? Allra först, grattis till 10 åren. Alltså vad glad jag blev när jag såg den där bilden. Där. Det var ju fantastiskt, vad roligt. Först tänkte jag, 10 år kan inte vara sant. Det måste ha funnits lite längre. Men sen fattade jag poängen. Så grattis. Ni är verkligen all ära för att ni är, och inte för att vi ska prisa varandra, men det är strångt att stå fast på samma plats och tjäna Gud. Så stå där, var uthålliga och tålmodiga. Och så får jag vara med och se hur det bryter igenom. Och det är det jag tänker, jag skulle bara dela en liten kortis. Det är lite märkligt vad som sker just nu i vårt land. Inte minst när det gäller just ungdomarna. Jag vill bara påminna oss om det som sker. Just nu den här helgen har det varit en stor bönekonferens i Flen. Som är initiativet härifrån ungdomar. Nere i Jönköping så finns det en syrisk-ortodox kyrka. De har fått en präst som är svensktalande. Och han samlar varje fredagkväll 80-100 ungdomar som bara sitter och lyssnar när han läser Guds ord. Och jag fick höra nu under böneveckan som har varit i Nyköping så lär det ha varit 120 ungdomar som möttes ifrån alla olika kyrkor och hade en bönekväll där man tillsammans lovprisade Gud. Alltså det är någonting som håller på händer bland ungdomar, unga vuxna just nu. I Eskilstuna märker vi när det gäller det möte som kanske är lite mer riktat åt det hållet att det samlar ganska mycket folk och det ökar. Och jag sa det på förmiddagen i Strängnäs att alltså jag är så glad att se ungdomarna ta de här initiativen. Men tänk om det kunde drabba oss också, vi som är något äldre än ung vuxen. För det är vi ju allesammans i det här rummet. Så be för ungdomarna. Jag tror att det verkar vara så att det finns en nyckel just nu som öppnas och en dörr bland de unga. Och som kommer att sprida sig och vi ser ut över världen att det är unga människor som drar riket till sig. Och jag vet att ungdomar brukar gå före. Och tänk om vi skulle kunna följa efter och bara låta detta få välkomnas in i vår gemenskap och se vad vi kan göra. Vem vet, kanske det är en fredagkväll här framöver där hela den här kyrkan är full av ungdomar som vill lyssna på Guds ord. För när väckelsen kommer, då brukar alltid ske lite mer än det vanliga, eller hur? Ja, en liten påminnelse om vad som sker utöver vår värld och faktiskt inte så långt härifrån. Och det är gott att veta. Den här gudstjänsten har jag landat att jag skulle vilja läsa några bibelverser från Hebreerbrevet 12. Och den bygger på att ha blicken fäst på Jesus. Det är ett jätteenkelt basalt budskap. Men jag tror att vi har en hälsning i det som du och jag kan ta till oss. Och det kan hjälpa oss. Så vi läser från Hebreerbrevet 12, 1-3. Som min rubrik, jag har valt att läsa det från Folkbibeln, alltså 98 version. Där står det maning till uthållighet. Och jag tänker att vi läser. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Ska vi be. Herre, tack att vi får lägga den här stunden i dina händer och be dig, Herre, att du ska vara med oss. Jag ber dig, Herre, att du skulle tala till oss mellan raderna. Jag ber att du skulle röra vid vårt innersta. Tack helige Ande för att du är så fantastisk så att du finns här mitt ibland oss och vill bara låta ditt ord sjunka ner i vårt innersta och börja gro där och bära frukt. Så vi ber om en välsignad stund tillsammans. Amen. Livets skiftningar, om något så är ju du och jag väl förtrogen med det. Alltså, där vår tro ibland och ganska ofta sätts på prov. Och det är ganska lätt i sådana lägen att tappa fokus på Jesus. Alltså det här att jag försöker klara mig själv, försöker att vara en präktig kristen eller en präktig människa. Och så tappar jag fokuset och så vänder jag det kanske lite grann åt mitt eget håll eller till någon annanstans. Och så dras jag med i den här kanske det mer pessimistiska eller också att tron sätts på prov. Ibland händer ju när du och jag står och pratar med varandra, ja, du har ju naturligtvis aldrig gjort det här, men jag har lagt märke till att det har hänt att ibland fejdar jag bort. Eller att det händer någonting där borta. Och så i det samtalet så kan du mista mig, liksom. Jag är någon annanstans. Det är lätt att vi tappar fokus när vi står tillsammans. Omständigheterna gör att vi tappar blicken på Jesus. Jag tänker på Petrus. När han finns där på vattnet, han har just bett Jesus, låt mig få komma ut på vattnet. Och det går ju så bra ända fram tills han tappar blicken på Jesus. Alltså den här berättelsen är ju så tydlig att så länge han höll blicken fäst på Jesus så fungerade, men sen sjönk han. Mose, han det står om honom i Hebreerbrevet 11:27, så står det så här: genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. Alltså Bibeln säger ju att vi kan inte se Gud och överleva. Men på något sätt så kan vi i vårt innersta se den osynlige. Att han finns där. Och Mose om något, när vi läser om honom, följer honom hela hans liv och resa med folket, så är det ju verkligen så att han behövde verkligen ha siktet på den osynlige. Den som man inte kunde se. Och när vi läser den här texten så finns det kopplingar som är ganska intressanta. Det finns en koppling till att härda ut och ha blicken fäst vid Jesus. Det finns en koppling mellan att hitta rätt i livet och ha blicken fäst på Jesus. Det finns en koppling mellan att hämta kraft och ha blicken fäst på Jesus. Liksom det hör ihop. Så när vi vill härda ut, när vi har våra situationer som är arbetsamma i livet, eller när vi försöker hitta rätt i livet, vi undrar var ska vi ta vägen någonstans. Och när kraften sinar så finns det kopplingen i den här versen. Ha blicken fäst på Jesus, annars riskerar du att tappa modet och kraften. Det som blicken på Jesus har att göra med vår livsinställning, en livsinställning som håller, att liksom positionera sig rätt. När man har människor man ser upp till eller idolskap eller något annat så är det ju lätt att man tittar liksom på dem och tycker att det är bra. Men du och jag har en helt annan livsfilosofi. Vi har en annan positionering i livet. Vi väljer att ha blicken fäst på Jesus. Och hur gör vi det? Ja, vi kan fundera på det lite tillsammans. Hur gör vi det? Och jag tror att det är inne i en tid där det rör på sig mycket, om inte annat i Ukraina där vi har kriget precis intill oss. Tittar vi över på USA så kan man undra vad som händer där. Hur man nu tror eller inte tror att Trump är rätt person. Det beror på vem man frågar, antar jag. Men det händer väldigt mycket olika saker som gör att vi behöver positionera oss på ett bra sätt. Och jag tror att Gud kallar oss till att på något sätt putsa glasögonen för att fokusera in och dra oss mot Jesus igen och hjälpa till i vårt innersta att se honom. Det är precis som att han drar blicken till oss. Det står någonstans i vår bibel att Herren överför hela jorden och söker människor som har ett hängivet hjärta. Och jag är så barnslig så jag tycker mig se Gud sitta där uppe på sin tron och så hålla på och spana in, och så kommer han till Sjövikskyrkan och så kommer han till Norrköping och så letar han efter dig och mig som har ett hängivet hjärta. Och så älskar han det han ser. Vi brukar ju ta lite ton här och där när jag är här. Och så jag tänker på den här underbara lilla kören. Se på Jesus, jag vill lyfta min blick och se honom sån som han är. Tänk om vi skulle kunna den här stunden i all enkelhet bara bestämma oss redan nu att vi lyfter blicken till Jesus och säger vi, jag vill lyfta min blick och se honom som han är. Se på Jesus, jag vill lyfta min blick och se honom sån som han är. Se på Jesus, jag vill lyfta min blick och se honom sån som han är. Och se på Jesus, jag vill lyfta min blick och se honom sån som han är. Se på Jesus, jag vill lyfta min blick och se honom sån som han är. Se på Jesus, jag vill lyfta min blick och se honom som han är. Tack gode far. Se på Jesus, jag vill lyfta min blick och se honom som han är. Och se honom sån som han är. Kan vi beskriva honom? Här skulle vi kunna ha ett långt vittnesbördsmöte nu. Vad har Jesus gjort för dig? Vad betyder han för dig? Och så få höra de berättelserna. Och kanske det skulle vara bra ibland att vi berättar. Vad är det som har hänt? Vad har Jesus gjort för mig? Vad gör han just nu? Allt för ofta så tror jag att vi tänker att han liksom, det är fordom. Och jag kan berätta om saker och ting som hände för länge, länge sedan. Men jag vill berätta sånt som händer nu. Alltså jag vill ju möta honom nu. Jag vill se honom sånt som han är nu. Men jag är jättetacksam för det som har skett. Jag skulle inte stå här om inte han hade visat sig för mig på något sätt och hjälpt mig. Den här texten talar om en sky av vittnen. Och just det här sky av vittnen kommer jag tillbaka till lite senare. Men när vi, och det står det om i 12 och 1. Och trons människor beskrivs ju i Hebreerbrevet 11. De här människorna som räknas upp. Och precis i starten på kapitel 11 så står det så här. Trons människor beskrivs i vers 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. En fast och verklig grund, en garanti och försäkran skulle man kunna översätta det till. Alltså ting som man inte ser. Och jag skulle vilja ha mina ögon här inne i mitt innersta. Skulle jag vilja kunna se mer och mer av vad Jesus gör. Så det får prägla mig. Använd bilden av hjärtat. Om vi får in syre i hjärtat så kommer det pumpas ut i hela våra blodomlopp. Och till slut kommer syret ända ut i fingret. Alltså att när Jesus får bli tydlig för oss så blir det liksom hela oss. Och det här kapitlet, trons människor, skulle vi kunna läsa alltihopa om alla de här olika människorna som gick före och i tro levde på någonting som de inte hade sett men som de trodde skulle komma. Och den här blicken har sin bäring. Den klarar stormen. Den klarar allt. Vår tro gör oss övertygade om att och en verklighet vi ännu inte kan se. Att se Jesus som vi inte ser som ni ser mig. Men vi kan få se honom. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Det är Jesus. Och så räknas alla de här människorna upp för att uppmuntra dig till att liksom få landa i tron och få en tro som bär. Hebreerbrevet 11:6 säger ju: utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. På Pingstpastor här i början på året så fanns det en ton som kom igenom egentligen ganska ofta de här dagarna. Och det var att Gud vill föra oss till människor som är redo. Och jag tänker att han är ju så smart, vår Herre, så han skickar oss ju inte i första hand till den som är mest svårövertalad. Jag tänker att han är ganska smart, och så har han berört hjärtat och så skickar han dig. Och så får du vara med och skörda. Och det där var liksom en sån här som återkom. Och jag tänker att den här texten som att ta blicken fäst på Jesus, så kommer det med någonting i det flödet. Där vi kommer se människor på ett annat sätt. Där vi kommer att se vilka som är redo för att ta emot Jesus. Blicken är en blick i tro till eller på den osynliga, så att säga. Och så dessa tronsmänniskor. Noa, som får ett uppdrag att han ska bygga en båt. Ett helt omöjligt projekt egentligen. Men han hade mött en herre som talat om för honom att han behövde detta. Om inte han byggde båten så skulle han gå under. Och Noa byggde. Abraham och Sara, hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Hon litade på att han skulle infria det löfte hon hade fått. Och så födde hon en son. Abraham, han var villig att offra Isak, för han litade till att om Gud fullföljde det han hade sagt, så hade han makt att uppväcka Isak igen. Tron. Att ha blicken fäst vid trons, det är Jesus Kristus, ge dig och mig tro. Och så står det i Hebreerbrevet 11:13, de höll ut fast trots, för de hade sett det i fjärran. Jag tänker ibland att vi vet ju inte. Vi pratar egentligen alldeles för lite om himlen, tycker jag. Tänk om vi kunde prata om himlen. Jag blir så rädd när jag möter någon form av undervisning som säger att ja, himlen kanske inte finns. Och jag tänker, gode Gud. Hela Bibeln är ju full av ord som säger att han går före och bereder rum för oss, till exempel. Himlen. Och vi borde kanske mer landa i himlen, så att det drar oss framåt till det vi ser. I Hebreerbrevet 11:16 så står det så här: men nu längtade de till den bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. Alltså det här folket som inte hade sett, de trodde i alla fall. Och så står det: Gud skäms inte. Och det är en av de saker jag vill hälsa dig idag. Gud skäms inte över dig. Du är trons människa. Därför när du fäster blicken på Jesus och du har tro för det som sker, så behöver du inte vara orolig. Han skäms inte över dig. Fäst blicken på Jesus. Ibland tänker jag rent bokstavligt att se Jesus. Jag kanske har sagt det någon gång förut. Jag har hemma en ljusstake i fönstret. Och den där ljusstaken har ett enda syfte. Att när jag tänder det ljuset, så är det påminnet Peder, Jesus finns. Jag har valt det ljuset. Jag har valt att det ljuset ska lysa för att jag vill bli påminn om att Jesus finns. Behöver jag det i grunden? Nej, egentligen inte, för jag vet ju, jag tror ju. Men det är så gott att få gå och tända det där ljuset ibland och säga till mig själv: tack Jesus för att du finns. Och så fäster jag min tro på någonting som är synligt och som blir lätt för mig. Hebreerbrevet 11:27, liksom såg den osynlige. Och så sjöng vi förut att inse vem han verkligen är. Att se honom sån som han är. Tänk om vi kunde få en Jesusväckelse. Mer Jesus, tydligare Jesus, som fick tala om för oss vem han verkligen är. Det finns en bild på en kille som heter Jonas. Den här bilden hittade jag på Facebook någon gång, vill jag minnas. Jonas, han jobbar som pastor i Surahammar eller någonstans där uppe, Västerås-trakten. Han har varit en del i Eskilstuna också. I livets olika säsonger sker både positiva och negativa förändringar. Men som troende har vi vårt säkra fäste hos Jesus som aldrig förändras. Så vad än livet liksom tar för skiftningar så kommer Jesus alltid stå fast. Och så lägger han till där. När förändringar sker i livet, håll dig till visionen, håll dig till en bra gemenskap, håll dig till Jesus. Jag tyckte om det när jag såg den här bilden för ganska länge sedan. Att kunna få bli påminn om att i livets alla olika skiften så finns det en som står fast. Och det är Jesus. Så han tål att fästa blicken på. Och så står det så här i texten att han är trons upphovsman och fullkomnare. Upphovsman. Han är tro. Han är upprinnelsen. Han är utgångspunkten. Det som allting vilar på. Det är den Jesus du och jag tror på. Det är det skapare. Han är tron. Då behöver vi fästa blicken på honom och få bli uppmuntrade det. Och så står det fullkomnare. Fullkomnare, att göra fullkomligt, förfina, fullborda och fullända. Alltså han har makt att genomföra det du läser i ditt ord. Att en dag kommer han tillbaka och hämtar oss hem. En dag kommer han föra oss in i det himmelska. Han är både upphovsmannen för tron och dess fullkomnare. Han är alltså A och Ö. Han är alltså starten och slutet. Han är allt, denne Jesus som vi tror på. Så det är inte vem som helst vi sätter blicken på. Och du ska få med dig några frågor hem som du kan fundera på ikväll innan du lägger dig. Vem är Jesus för dig? Vad kan han? Vad gör han? Vem är han i grunden för dig? Vad får han betyda för dig? För tänk så här, om det kommer en utifrån som inte brukar gå i kyrkan och så börjar de fråga vem Jesus är, vad svarar du då? Vad har du för svar till den personen? Och jag tänker att det bästa svar vi kan ha, det är vår egen upplevelse av honom. För att han syns ju inte nu, men han finns. En annan bit jag tänker på när det gäller att ha blicken fäst på Jesus som den här texten säger, det är att man blir som man umgås. Man blir som man umgås. Man följer ett exempel. När jag gick på bibelskolan så fanns det en musiklinje intill på Brommaskolan. Det var musik och så var det bibelmusik och så var det bibel. Så alla de här som gick på musik, de hade ju Holgersson. Både pappa Holgersson och Per Henrik Holgersson. Och vi som inte gick på musik, jag tror Elof Forsberg fanns med i den där tiden också. Vi kunde se vilken av lärarna de hade när de dirigerade. Det är för den som hade pappa Holgersson dirigerade på ett sätt och den som hade Per Henrik Holgersson dirigerade på ett annat sätt. Och den som liksom följde Elof Forsberg, de viftade på ett annat sätt. Och så kunde vi se vem de hade som lärare. Och vi som bara bibelskoleelever, vi tyckte att det var ganska kul. Vet inte om de tyckte det. Men det gick faktiskt att se. Och jag tänker att vem vill jag vara lik? Vem vill jag följa? Vem vill jag ta efter? Vem vill jag att det ska synas på att jag följer? Jag vet precis vem det är. Det är Jesus. Och jag tänker, jag blir som jag umgås. Och jag vill följa Jesus. Och så har vi den fantastiska texten i den här. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Ha blicken fäst på Jesus så att du inte tröttnar och tappar modet. Alltså tappa modet kan vi göra i olika sammanhang. Men tänk då att han kan få ta oss under hakan och lyfta blicken så att vi ser honom igen. Det är en Jesus jag tror på. Hur var det vi läste? Vi löper mot målet som vi har framför oss. 12:1. Genom tron? Nej, här. När vi nu har en stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Ni har just avverkat 10 år utav ett lopp. Nu har ni 50-60 år till framåt. kanske 100, vem vet. Eller också kommer Jesus imorgon. Who knows? Men vi tappar inte modet. Vi liksom löper tålmodigt framåt. Varför då? Jo, det är för att vi har blicken fäst på Jesus. Det är mycket bättre än att ha det på pastorn. Eller någon annan missionär eller något annat. Och det här, det är ingen bild av ett sprinterlopp. Och nu kommer vi tillbaka till det där med sky av vittnen. Och nu ska jag läsa en text ur Kärnbibeln som fick mig att haja till lite grann. Som jag tyckte var en liten annorlunda läsning. Bilden som målas upp är inte ett sprinterlopp utan en längre distans som kräver uthållighet. Författaren kan också ha ett stafettlopp i åtanke där vi nu löper vår delsträcka med stafettpinnen som då var en brinnande fackla på den här tiden. Åskådarna är de som har gått före och redan löpt sina lopp. Dessa har vittnat om vad de har hört och sett, ofta med livet som insats. Och de sitter nu på idrottsarenan som är fullsatt från nedersta läktaren ända upp till översta balkongen som man på den tiden just benämnde skyn. Under den förberedande träningen användes vikter för att öka belastningen, men ingen atlet skulle komma på tanken att tävla med dessa vikter på sig. Utan dessa lade man av sig. Och innan deltagarna klev in på stadion klädde de av sig eftersom man tävlade helt naken. Alltså för mig blev det liksom en sån där, tänk att det finns människor som har gått före och hejar på dig. Som vet vad du går igenom. Så skulle man läsa den här texten så betyder det att alla de som har gått före oss, de har koll och de hejar på oss. De säger, kom igen du tappre. Kom igen, kom igen. Det håller, det funkar. Jag nådde målet. Kom igen, ge inte upp. Ha tålamodet, kör på. En liten annorlunda. Sen tänker jag det att alltså, jag skulle inte vilja tävla naken direkt. Jag är ganska blyg. Jag skulle tro att du också är ganska blyg i det sammanhanget. Men visst kan vi känna oss rätt nakna i vår kamp. I vårt sätt att gå framåt. Desto viktigare att ha blicken fäst på Jesus. Där, i den positionen, så kan vi se på Jesus. Så vi har möjlighet att navigera rätt. Gud är ingen sidekick som vi tar till när vår plan hackar lite. Nej, Gud är med från början. Får jag säga det en gång till? Alltså, Gud är ingen sidekick som vi tar till när vår plan hackar lite. Han vill vara med från början. It's from the very beginning. Ska vi sjunga en till liten sång som jag vet att ni kan innan vi går in i avslutningen. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. På Facebook och lite annat så brukar det stå så här. Liksom, vill du fästa det här längst upp? Alltså man kan, ett inlägg kan man liksom fästa så det kommer alltid först. Och jag tänker att ibland så skulle vi behöva fästa det där så att det alltid kommer upp först. Alltså det första jag ser på morgonen, det sista jag ser på kvällen, det är att fäst dina ögon på Jesus. Och Jesus får vara i centrum. Stina kors och du ser hans triumf i den död som blev livet för dig. Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten.
den död som blir livet för mig. Till hans kors och du ser hans triumf i den död som blir livet för mig.
När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger.
Igår var jag ute i Kronskogen. Och när jag gick där i Kronskogen, vet du var den är någonstans? Den ligger egentligen, kan man säga, mitt i Eskilstuna. Jag bor på Skyttegatan, nära Tunavallen ifall man inte spelar fotboll. Och då kan man gå upp i naturreservatet där uppe. Det finns, man kan springa om man vill, man kan gå om man vill, man kan bli jagad av hundar om man vill, inte. Det händer ganska mycket där. Det har till och med varit en skottlossning där också. Men det försöker jag bara tänka bort. För där har mina promenader. Igår så var jag ute och gick i Kronskogen och plockade sten. Ja, det är inte vanligheten att jag gör det. Det blev några stenar. Och för varje steg jag tog med den här bryggan så blev det bara fler och fler stenar i den. Och när jag var färdig, då var det rätt tungt. Alltså det här är precis livet. Eller hur? Alltså, vi... kan säga dem sen, så typ av det här. Alltså, det kan vara så här, det är någon oförrätt. Någon som gjorde något dumt emot dig, som du har svårt att bli av med. Det kan vara en synd. Det kan vara någonting som var en kärlekslös handling. Du kanske gjorde någonting som inte alls var speciellt bra, men du orkar inte riktigt göra upp med det. Och så hamnar den också i ryggsäcken. Och så går livet. Och för varje händelse som du är med om, så åker det ner ännu en sten. Och till slut så börjar det där. Det var stor synd. Och så helt plötsligt så börjar det bli ganska mycket. Så jag var med om att när jag kom hem från Tanzania så hade jag brutit med mig ett par onödiga varma handskar. När man inte sådana ingen behöver man inga handskar. Jag tror det är helt onödiga. Så är livet på så här. Men vi ser hela raden. Utan vi fortsätter. Och till slut så. Och så har den här ryggsäcken som vi går där på, under tid efter tid efter tid, så har den fyllts på och blivit så här.
Men vi lägger aldrig av den. Förlåt. Vi lägger aldrig av den. Den här texten säger någonting som jag tror är viktigt för dig och mig idag. Låt oss därför lägga bort allt som tynger och snärjer oss hårt. Och den här finns ju lite olika översättningar. Den engelska översättningen säger så här: ta av alla onödiga tyngder och synden som så lätt och skickligt trasslar in oss. Och jag tänker att det finns saker och ting i mitt liv och ditt liv som blir en onödig börda och som faktiskt hindrar dig i ditt sätt att vara. Och som påverkar ditt, liksom, hela livet. Historien är allt för ofta fyllt av sånt som tynger oss i nuet. Och jag vet inte riktigt vad det är som du går och bär på. Men texten och Guds ordet säger: lägg av det som tynger dig. Det kan vara så mycket av olika saker. Oro som envis bara vill liksom förstöra för oss. Jag har en bild, tror jag, det finns det där. Jag fick den här bilden ifrån Janne Tärnvall. Han hade tagit ett kort på sitt äppleträd eller vad det var i somras. Och sen, det hade liksom brustit, för det var så otroligt mycket på det. Och så avslutar han liksom sin inlägg och så säger han, det viktigaste är att ha sin blick fäst vid Jesus tron. Nej, det sa han inte alls. Vad som är viktigast är att hålla sig fast i stammen Jesus. Och så blev det hans sätt att beskriva det, att det kan bli så att vår gren går sönder. Tänk på honom så att ni inte tröttnar och tappar modet. Lyft av det som tynger. Och det skulle jag vilja avsluta med den här predikan. Att du och jag kan ha så mycket som vill tynga oss och som blir en otrolig börda att bära på. Men det Gud säger och det Gud vill och det Gud längtar efter, det är att du lägger det tyngden hos honom istället och får bära en ryggsäck. Alltså den här, den är väsentligt mycket lättare nu. Alltså kopiöst mycket enklare att bära hem. Och när vi nu går in i slutet utan den här predikan och den här texten som jag vill ha tagit med dig, så ska vi läsa ett bibelsammanhang till som talar om detta. Och så ska vi gå in i avslutningen. Och då står det så här i Hebreerbrevet 12:12. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter så att den haltande foten inte går ur led utan istället blir frisk. Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och har ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Alltså, de där stenarna de kan få oss att få den värsta bittra roten. Det gör någonting med oss. Och därför ska jag vilja utmana dig lite grann. Har du någonting som tynger dig, så kan du få lägga av dig idag. Ha blicken fäst på Jesus, tron upp hos man och fullkomnare. Han kommer att hjälpa dig att lägga av det som tynger och du ska få lättnad för din själ. Och ha ingen annan plan än att jag tänker ställa det, om jag nu kan lyfta den, vid ljuset. Och skulle du vilja liksom bara markera för dig själv att det här är en börda jag har, den ska jag vilja lägga hos Jesus, så gör det om du vill. Och under tiden så tänkte jag att vi ska sjunga 474. En sång som talar om att vi kan få bära allting fram till Jesus. Och det får bli liksom avslutningen på den här predikan. Har du något som tynger dig, så uppmuntrar texten oss idag att lägga av det hos Jesus och få lättnad. Kan vi vara inför Herren i bara bön och tillbedjan. Vill du sjunga med, gör du det. Vill du bara vara stilla en stund och tala med den Herre, så gör du det. Vill du gå fram och tända ett ljus, så gör du det. Vill du ta en sten och lägga, gör du det. Vill du ha förbön, så tror jag att man kan sätta sig vid första bänken. Eller? Och så får du bara vara stilla inför Gud en liten stund och känna det, att hur du bara får lägga av det som behövs läggas av. Herre, till dig får jag komma precis som jag är. Inför dig kan jag ingenting dölja. Du vet varje tanke jag bär. Men trots att du ser all min svaghet och vet att jag är ett av dina minsta barn, får jag komma ändå, jag vet det är så. Under allt är jag älskad av dig.
Herre, till dig får jag lämna allt som vill tynga min själ. Du lovat att bördorna bära, du lovat att själv vandra med. Din närhet är nog, för jag vet att du dog för att jag skulle leva och ha allt. Varje dag, o jag ber, varje stund du mig ger, vill jag vandra den väg du befallt. Herre, till dig får jag komma när mina dagar är slut. Jag har hört om en underbar himmel dit många har vandrat förut. Så tryggt att få tro att bönernas bro skall bära mig hela vägen hem. Men bäst är ändå att jag vet det är så. Under allt är jag älskad av dig.
Och Jesus, vi bara prisar dig. Herre, vi prisar dig och upphöjer dig, Herre. Herre, du är den store, du är läkaren, du är upprättaren, Herre. Herre, tack att vi får bara komma inför dig och lägga ner det som tynger vår själ, som tynger vårt liv, som är någonting utav det jobbiga. Och Herre, tack att du tar den bördan på dig, Herre. Och du lyfter den av. Och du ger lättnad. Herre, tack för din mäktighet. Tack för din omsorg. Tack för din kärlek. Herre, tack att du ser oss i alla små, små detaljer, men som blir så, så stora. Herre, tack att ingen börda är för tung för dig. Ingen börda är för simpel för dig. Ingen oro, liksom bara du slänger iväg. Utan du är så förtrogen med och du vet precis vad det står för, Herre. Herre, tack att det står att du har prövat genom allt. Herre, du vet precis vad som rör sig inom oss. Och Herre, du är inte den som vänder ryggen, utan du är den som vänder dig till oss och ger oss din frid. Herre, tack för att dina ögon som överfar hela jorden har mött oss den här stunden i kyrkan här den här eftermiddagen. Och Herre, jag ber dig att varje sten som är lagd, Herre, ska få vara ett tecken till att du, Herre, har lyft av. Herre, tack att vi får be dig om att du tar det vi tycker är jobbigt på dig och du hjälper oss att bära. Herre, jag är så tacksam över att du, likt du bar korset, så bär du oss också. Herre, så hjälp oss att blicken fäst på dig, trons upphovsman och fullkomnare. Herre, lär oss att förstå vem du är. Lär oss att förstå vilken makt och möjlighet du har, Herre. Och tack, Herre, att du hjälper oss att lägga av det som är tungt. Jag ber för den som kanske krampaktigt inte riktigt kan släppa tyngden i livet just nu. Herre, tack att du ser. Tack att du vet vad omständigheterna är. Du vet vad orsaken är, varför det är så svårt att släppa taget. Men Herre, tack att du vill vara där och lyfta av. Och tack att du är den som ser oss i vårt innersta. Herre, jag tackar dig för det. Herre, så välsigna oss i ditt namn. Tack att du omsorger oss. Amen.